Så mina damer och herrar, då får jag be er att återinta era platser så ska vi alldeles strax rulla igång med nästa moment på Rikskonferensen 2018. Vi ska nu fortsätta att diskutera säkerhetspolitik, och det har ju varit med det skärpta säkerhetspolitiska läget så har ju också debatten om NATO rullat igång och tagit förnyad fart i Sverige. Det finns många uppfattningar hur Sverige bäst bygger sin säkerhet. Vi har med oss idag ingen mindre än NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg som ska få ge sin syn på säkerhetspolitiken i norra Europa. Varsågod Jens Stoltenberg, ordet är ditt.
Tusen takk, deres majestet, statsminister, statsråder, kjære venner. Jeg er veldig glad for å være her i dag. Jeg har hørt mye om selen, jeg har hørt mye om folk- og forsvarskonferanse her, men jeg har aldri vært her før, og derfor er jeg glad for å få lov til å møte dere i dag. Så må jeg si at jeg føler meg hjemme her, og i Sverige. Og det gjør jeg dels fordi at Sverige og NATO har et veldig tett og nært samarbeid. Men jeg må også innrømme at jeg føler meg hjemme her i Sverige fordi jeg er nordmann. Og nordmenn føler seg hjemme i Sverige. Det har jeg gjort i hele mitt liv. Jeg har mange gode svenske venner. Jeg liker Sverige, og jeg liker svensker. Og så må jeg innrømme at jeg har blitt enda mer glad i Sverige, fordi jeg, eller min kone og jeg, som det heter, vi tilbringer nå, i den grad vi er sammen på søndag eftermiddag, kveld, så sitter vi i sofaen i Bryssel og ser på norsk TV, og der ser vi på en serie som alle nordmenn ser på, og det er «Vår tid er nu». Og vi er veldig lei oss når det går dårlig med Nina og han, tror han, kjøkkenpojken. Da er vi deprimert, da er vi ute av balans. Og så er vi veldig glad når det går bra. Så den serien har gjort at vi er enda, nei, altså vi føler oss enda mer ett med Sverige enn vi har gjort noen gang. Og det gjør stort inntrykk i Norge. Så den serien er bra, både fordi den bringer i hvert fall meg og de norske jeg kjenner enda nærmere Sverige. Den er en god serie. Men det er også en god serie fordi den starter på fredsdagen. Den første episoden i det som jeg håper er første sesong, den starter 8. mai 1945 i Stockholm, på Kongsgatan, hvor han kjøkkenpojken kysser hun Nina, hvis dere skal ha detaljer. Så den minner oss også om at det ikke er så lenge siden krigen. Og den minner oss om hvor viktig fred er, og dermed også hvor forferdelig og brutalt og grusomt krig er. Krig har alltid vært grusomt, for krig handler om brutalitet, om død og lidelse. Men om mulig er krig enda verre i vår tid enn det var før. Og det skyldes dels at i militære konflikter i vår tid er det en stadig større andel sivile som lider. Det er i stadig mindre grad slik at krig er noe som foregår på en slagmark mellom militært personell i uniform. Sivile rammes i økende grad. Og den andre grunnen til at krig om mulig har blitt verre, det er at vi har fått mer masseødeleggelsesvåpen. Krig kan føre til ødeleggelser og lidelse i et omfang verden aldri har sett før. Og det var jo også grunnen til at da den andre verdenskrigen sluttet, så etablerte verden det internasjonale samfunnet store, viktige internasjonale institusjoner med det ene formål å hindre krig og trygge freden. Det var FN, det var det som etter hvert ble EU, og det var NATO. Tre veldig forskjellige organisasjoner med forskjellige oppgaver og virkemidler, men alle sammen med det erklærte formål å sikre fred. Og de minner oss også om, fordi de er så ulike, FN, EU og NATO, at vi trenger mange forskjellige typer virkemidler for å sikre fred. Vi trenger politiske virkemidler, vi trenger diplomatiske virkemidler, vi trenger økonomiske virkemidler, vi trenger sosial utvikling, det handler om klima, det handler om mange forskjellige ting. Men arbeid, og Sverige har bidratt til det i mange tiår, og jeg har som norsk politiker på en måte beundret Sveriges innsats i mange arenaer for fred, for nedrustning, for avspenning, og nå spiller Sverige en spesielt viktig rolle, fordi dere er et permanent, eller ikke permanent, det er et, det er NATO har noen permanente medlemmer. Men dere skulle gjerne vært permanente, kanskje. Men altså, dere er i hvert fall for tiden medlemmer av FNs Sikkerhetsråd. Og det er noe det står respekt av. Men samtidig er det slik at for å trygge freden, så må vi også ha et troverdig forsvar. Og det er på en måte NATOs hovedoppgave for de landene som i NATO. Og det er den delen av fredsarbeidet, men det er bare en del av fredsarbeidet, men den delen av fredsarbeidet som handler om den militære sikkerheten, og det som er knyttet til det, er det jeg skal snakke litt om nå, ikke for langt, slik at vi får tid til kommentarer og spørsmål etter at jeg har snakket. Det har vært NATOs hovedoppgave. NATO er en organisasjon som har som traktatmessig nedfelt formål å bidra til fred i tråd med FN-pakten. Vi er en defensiv organisasjon. Vi har bidratt til å hindre angrep mot alle våre medlemsland i de snart 70 årene vi har eksistert. Og vi har gjort det basert på det som paven fortalte meg. Jeg skulle besøke paven for et års tid siden og var forberedt på mange ting, men det første han sa til meg, det var at han så NATO som en fredsorganisasjon, og så siterte han romerske militærstrateger som formulerte at hvis du ønsker fred, så må du forberede deg på krig. Og det er på en måte NATOs idé. Det er at vi skal være sterke, vi skal levere det vi kaller avskrekking, ikke for å provosere fram konflikt, men for å avverge konflikt. Og det har vi gjort gjennom flere tiår under den kalde krigen, og også etter den kalde krigen. Som så mange andre rustet NATO-land ned etter den kalde krigen, fordi vi så mindre behov for et sterkt militært forsvar, for i hvert fall vi kunne redusere investeringen i det. Og så vi spesielt etter 2014 at verden har forandret seg, noe som gjør at vi stilles nye krav til NATO og de militære dimensjonene i arbeidet for fred. Det handler om et mer selvhevdende Russland. Det handler om mer uro og ustabilitet, vold nær våre grenser, Irak, Syria, som grenser til NATO. Det handler om terror i våre egne gater. Det handler om cyberangrep. Det handler om spredning av masseødeleggelsesvåpen, ikke minst i Nord-Korea. Og det handler om mer ustabilitet mange steder i verden som også truer vår sikkerhet. Og derfor har NATO gjennomført den største omstillingen av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt. Vi har fra å bygge ned forsvar i NATO-land, så har vi begynt å bygge opp forsvar i NATO-regi. Vi har tredoblet størrelsen på det som kalles NATOs innsatsstyrke til 40 000 mann. Vi har en egen hurtigreaksjonsstyrke som kan utplasseres på få dagers varsel. Vi har bestemt oss og har gjennomført mer. Vi øver og trener mer, også mer sammen med Sverige. Vi har økt vårt nærvær med marinestyrker i Østersjøen og i Svartehavet. Vi driver mer luftpatrullering, eller det som i NATO-språket heter air policing, også i Østersjøen. og andre steder. Vi styrker vårt cyberforsvar, og vi har bygget ut vårt rakettforsvar med nye installasjoner I Europa. Og det kanskje mest synlige uttrykket for at vi har styrket vårt kollektive forsvar, at vi nå har 4 kampgrupper eller bataljoner, forsterkede bataljoner I de 3 baltiske landene og Polen, som vi aldri har hatt før, den type nærvær av kampklare styrker I den delen av Europa. Alt dette har vi gjort, ikke fordi vi ønsker konfrontasjon med Russland. Tvert imot, vi ønsker dialog med Russland. Det vi gjør forholdsmessig og defensivt, men vi gjør det for å sende en klar beskjed om at NATO der for å forsvare et hvert medlemsland, og for å unngå enhver tvil om NATOs evne og vilje til å forsvare alle medlemsland. Hensikten jo å unngå konflikt, ikke å skape konflikt. Vi ønsker ikke ny kald krig, vi ønsker dialog med Russland, og jeg har til NATO tatt med meg min erfaring som norsk politiker, som et naboland til Russland, at det fullt mulig å kombinere et sterkt forsvar, en forutsigbar og fast politikk, med dialog med Russland. Ja, jeg mener til og med at forutsetningen for dialog med Russland at Russland ikke misforstår, at de skjønner at når vi sitter oss ned og snakker med dem, om I nord det grenselinjer, fisk, energi, mange andre spørsmål, så det ikke et uttrykk for svakhet, men det et uttrykk fordi vi sterke og sammen, så kan vi også sitte ned og snakke med Russland. Jeg tror på dialog med Russland. Dialog ikke et uttrykk for svakhet, det et uttrykk for at vi trygge, og jeg glad for at etter 2 år, der det var ingen formalisert kontakt, eller ingen fungerende formalisert kontakt mellom Russland og NATO etter Krim, etter Russland annekterte Krim og begynte å destabilisere Øst-Ukraina, så har vi fra 2016 igjen fått aktivisert den dialogen. Vi har hatt 6 møter I det som kalles NATO-Russland-rådet, og vi har dialog om Ukraina, vi har dialog om sikkerhet, for eksempel I Østersjøområdet, om Afghanistan og mange andre spørsmål. Dialogen med Russland ikke enkel, men nettopp derfor den viktig. Så vi har styrket vårt militære forsvar, men vi har samtidig trappet opp den politiske dialogen med Russland, og det ikke enten det ene eller det andre, det begge to, og de henger sammen. NATOs avskrekking, vårt kollektive forsvar, bygger på konvensjonelle styrker, og det bygger på kjernefysiske styrker. Vi har som erklært mål at NATO ønsker en verden uten kjernefysiske våpen. For å komme dit arbeider vi for balansert, kontrollerbar og gjensidig nedrustning. Det grunnen til at vi ikke har støttet forbudet mot kjernevåpen, men grunnen til at vi støtter de etablerte ordningene, ikke-spredningsavtalen og andre nedrustningsprosesser, som vi mener bedre virkemidler for å sikre nedrustning på en balansert og kontrollerbar måte. Vi har ikke bare styrket vårt kollektive forsvar, men vi har også trappet opp kampen mot terror. Ved mange virkemidler, men det viktigste vi har gjort egentlig at vi har begynt å legge om hvordan vi bekjemper terror. Fra å ha store militære kampoperasjoner I regi av NATO, for eksempel I Afghanistan, så legger vi nå mye mer vekt på trening, bygging av lokal kapasitet, trening av lokale styrker. Derfor har vi avsluttet vår kampoperasjon I Afghanistan. Det vi nå gjør I Afghanistan, igjen sammen med Sverige, å trene afghanerne så de kan stabilisere sitt eget land. Jeg tror generelt sett på at det en mye mer bærekraftig strategi, at I stedet for å sende NATO-styrker inn I store kampoperasjoner I mange land rundt I verden, så det bedre om vi kan hjelpe land selv til å stabilisere sine egne land, og det det vi nå jobber med, blant annet I Afghanistan, I Irak og andre steder for å bidra til å bekjempe terror og stabilisere vårt nabolag. Vi I denne omstillingen av NATO, som handler om å trappe opp styrke vårt kollektive forsvar, konvensjonelle forsvar, cyber, mange andre områder, stabilisere vårt naboområde gjennom kampen mot terror, så samarbeider vi veldig nært med Sverige. Det er ikke noe land NATO har et nærmere samarbeid med enn Sverige. Vi trener sammen. Mange NATO-land deltok i Aurora-øvelsen. Sverige var med i vår krisehåndteringsøvelse for noen måneder etter nå i høst. Og Sverige deltar i NATOs innsatsstyrke. Sverige deltar i de mest krevende øvelsene i NATO. Sverige bidrar til NATO-operasjoner i Kosovo og i Afghanistan. Vi har et nordisk forsvarssamarbeid med også altså NATO-land, Danmark og Norge, ikke NATO-land, Sverige og Finland. Og vi jobber sammen i forhold til Østersjøen, det baltiske området, eller Østersjøområdet, med felles analyser og vurderinger og samarbeid i dette området. Vi har et veldig nært politisk samarbeid. Da vi hadde toppmøte i NATO sist i Warszawa, så var Stefan der, svenske statsministeren var der, finske presidenten var der, den svenske og den svenske forsvarsministeren, den svenske utenriksministeren, Margot og Peter er på våre forsvars- og utenriksministermøter veldig jevnlig. Vi setter pris på den dialogen. Jeg håper at dere to synes det er hyggelig å komme på NATO-møter. Og det er en uttrykk for den politiske tette båndet mellom NATO og Sverige. Sverige er nær NATO, men Sverige er ikke medlem av NATO. Det er en svensk beslutning som jeg absolutt respekterer, fordi et hvert land må selv bestemme sin sikkerhetspolitiske tilknytning. At vi samarbeider så nært innebærer at vi sammen, Sverige og NATO, er med på å forebygge konflikt, er med på å høyne terskelen for konflikt i dette området, og vi er også forberedt på å operere sammen dersom en konflikt skulle bryte ut. Så det er stor verdi at vi øver sammen, at vi øker vår interoperabilitet, og at vi har alle de områdene der vi har styrket vårt samarbeid, blant annet med det som kalles Host Nation Agreement, at vi altså kan også samarbeide når det gjelder den type logistikk. Men det er en forskjell mellom å være medlem av NATO og ikke være medlem av NATO. Vi har en folkerettslig forpliktelse til å komme et hvert medlemsland til unnsetning. Vi har ikke den samme folkerettslige forpliktelse overfor Sverige, men vi har altså et tett samarbeid som er viktig både når det gjelder å forebygge, heve terskel og forberede oss på å operere sammen dersom det skulle være nødvendig. Jeg vil avslutte der jeg begynte, og det er at jeg er glad i Sverige. Det er et flott land. Det er jo fint å sitte inne her. Når man ser på skibakkene, så er jeg litt usikker på om jeg er riktig sted. For det er fint også i skisporet i Sverige. Dere vet at det har ikke alltid vært slik. Det er litt nord herfra, så har vi altså det er Jämtland og Härjedalen og ja, det heter noen andre, Idre, er det det heter? Ja. Som har vært norsk. Og før jeg skulle hit, så leste jeg litt sånn kort igjennom. Og altså, det er få steder i verden det har vært mer i krig enn i dette. Altså, Sverige og Norge, og Sverige og Norge og Danmark, vi kriget i århundrer. Det var liksom det vi drev med. Og det var brutale kriger. Og områdene nordover her, de var altså, gikk litt frem og tilbake. Og vi gjorde det i mange hundre år. Og det var ikke én krig, det var mange kriger. Helt frem til begynnelsen av 1800-tallet. Og jeg mener, dere har jo Vasaloppet, vi har noe som heter Grenaderløpet i Norge. Det handler om hvordan en nordmann gikk veldig fort på ski for å varsle at nå kom Karl den 12. Ja. Og rett der hvor jeg bor så er det noe som heter Svenskestien. Det er en sti som ble bygget av Karl den 12. For å angripe Akershus festning. Så da er mitt budskap, det er at, og det bruker jeg i mange foredrag, mange steder i verden, det er at når et område som Norden, som har vært så mye krig, så mye konflikt, kan være så fredelig og så nære venner som vi er, da er det mulig for alle andre folk også. Så derfor Norden et forbilde på mange måter, men det også et forbilde fordi Norden har vist hvor man kan gå fra å leve I krig til å leve I den absolutte fredelige tilstanden Norge og Sverige lever I. Så på vegne av NATO så har jeg Norden som et godt forbilde. Takk for oppmerksomheten.
Tack så mycket Jens Stoltenberg. Du påpekar och betonar här att det är en skillnad mellan att ha ett nära samarbete med NATO och att faktiskt vara medlem I NATO. För en tid sedan kom en opinionsundersökning som pekade på att 46% av den svenska befolkningen var övertygade om att NATO kommer skynda till vårt försvar om Sverige skulle bli angripet. Och det intressanta I den undersökningen var också att det var en majoritet, nästan 60% av de som är mot ett svenskt NATO-medlemskap. Som trodde att NATO kommer att skynda till vår hjälp. Vad säger du till dem?
Nej, jag bara förklarar min position. Jag menar väldigt starkt att NATO inte ska försöka pressa påverka något land I spörsmål medlemskap. Och det gäller bägge vägar. Alltså jag kommer aldrig att ömma på att pressa något land till att på mode inte söka och jag kommer inte att pressa något land till att söka. Och det är för att jag har sagt att det ska vara en självständig suverän värdering av landet. Og hvis du som generalsekretær begynner å reise rundt og på en måte I råd, så vil det veldig lett oppfattet som på en måte en eller annen form for press. Det kommer du ikke til å få fra meg, punkt 1. Og det mener jeg generalsekretæret generelt skal være... Altså, generalsekretæret I NATO bør ikke gi Sverige for mange råd, og I hvert fall ikke hvis du norsk. Så jeg kommer ikke til å gi noen råd om det. Jeg stoler på at dere gjør de nødvendige vurderingene, og hvert land har sin historie, sine forutsetninger, og kan gjøre ulike vurderinger. Så det en... ærlig sak. Det jeg prøvde å si I min innledning, det følgende. Det at det nære samarbeidet vi har, det for det første bidrar til å stabilisere denne regionen, denne delen av Europa. Det bidrar til å redusere risikoen for konflikt. For det andre så innebærer vårt nære samarbeid at vi hever terskelen for en mulig konflikt. Og for det tredje det slik at det at vi nå øver sammen, trener sammen, utvikler det som kalles interoperabilitet, altså at våre styrker kan kommunisere, på alle måter fungere sammen, og at vi har avtaleverk på plass på hvordan vi skal kunne flytte styrker, altså blant annet bruke svensk territorium hvis Sverige vil det, ja, det gjør oss også mer I stand til å operere sammen I en konfliktsituasjon. Så hvis vi politisk bestemmer oss for å operere sammen, så kan vi gjøre det med bedre forutsetninger. Men det vi ikke har den traktatmessige forpliktelsen til å komme hverandre til unnsetning I en konfliktsituasjon, det gjelder for medlemsland. Så det en forskjell, men samtidig har vi fått det veldig mye gjennom samarbeidet vårt.
Man kan jo si så her, du sier at det ikke din oppgift som generalsekretær for NATO at åke rundt og rekruttere medlemmer. Du påpekker jo her også hvor nære samarbeidet mellom Sverige og NATO, og jeg tror at du nevnte I en intervju også at vi nærmeste samarbeidspartner. Og da kan man jo stille frågan, vil ni ha med Sverige I NATO overhovedtaget? Altså det verker jo veldig korkat å ha det om ni ändå får all hjelp og all support, men at det behøver ha noen forpliktelse å rykke ut.
Nej, alltså jag tror vi säger slik att hvis NATO, den hvis Sverige sökte så tror jag det vill vara stor stötte för det I NATO. Men det vill ju vara 29 land som då till slut ska ta en beslutning. Alltså hvis ett land söker så är det 29 medlemsland som då må till slut bli eniga om en om att invitera Sverige in. Men igen, jag tror inte liksom tjänar så mycket om jag spekulerar för mycket detta. Jag tror Dette en svensk spørsmål, et spørsmål som Sverige beslutter. Og så lenge Sverige bestemmer at de ikke ønsker å søke medlemskap, så kommer vi til å fortsette å være opptatt av å styrke det samarbeidet. Og hvis Sverige på noe tidspunkt ønsker å forandre det, så jeg helt sikker på at NATO vil sette seg ned og ønske det velkommen, men da må vi altså starte den prosessen.
Men det finns ju då, man pratar och jämför då till exempel med Finland som heller inte är med I NATO och som också gör en liknande säkerhetspolitiska bedömningar som Sverige gör, men Finland har då en option. Hur länge kan man dröja med att söka medlemskap? Jag menar om det ryker I farstun så vill ju inte försäkringsbolaget teckna någon försäkring. Hur är det?
Nej, alltså vi har ju inga regler för hur länge man kan värdera och söka medlemskap. Alltså, jag kommer från Norge och vi har värderat spörsmål EU-medlemskap en del år. Så det jo på en måte, vi er 29 land som venner og nære samarbeidspartnere med Sverige. Vi en allianse som samarbeider med Sverige, og vi respekterer de valg Sverige gjør. Og grunnen til at jeg understreker det så sterkt også, at jeg tror jo at det vil jo ikke fremme NATO-saken I Sverige om jeg begynte å reise rundt. Jeg tror faktisk ikke det hadde hatt noe hensikt. Dere får vurdere det, dere får bestemme, og NATO der, og så får vi sette oss ned hvis dere en dag bestemmer dere for å søke.
Som du står har det jo vært veldig mye diskusjon og debatt og kontroverser kring den her konvensjonen, FN-konvensjonen om et forbud mot kjernvapen. Du nevnte selv her I din innledning at det ingen som vil egentligen ha kjernvapen, men kjernvapen har en avskräckande funktion. Du har också påpekat att det kommer att kunna få konsekvenser om Sverige skriver under den här konventionen, alltså konsekvenser för samarbetet med NATO. Och nu har ju regeringen Löfven tillsatt en utredning. Vad säger du till utredarna när de kommer knacka på dörren hos dig och frågar vilka konsekvenser detta kan få?
Först vill jag säga att jag syns det är väldigt bra och jag hilser välkommen att den svenska regeringen har bestämt sig för att sätta igång en utredning. Detta är viktiga, komplicerade spörsmål. Og derfor det bra at man bruker tid på å utrede og analysere dem. Og jeg har vært I kontakt med både statsminister, utenriksminister og forsvarsminister, og de har alle gitt en uttrykk for den samme omforente holdningen til NATO på dette, at dette et tema de ønsker å vurdere, og jeg har sagt at det forstår jeg godt. Det noe vi selvfølgelig respekterer. Jeg synes det bra at det Sverige gjennomfører en slik utredning. Og igjen, dette vil da bli en svensk beslutning, om man så ønsker å slutte seg til avtalen eller ikke. Det jeg kan si, det hva NATO står for, og hvordan NATO vurderer dette for NATOs vedkommende. Og der det, som jeg sa, vi har som mål en verden uten atomvåpen. Men det likevel to grunner til at NATO ikke har støttet avtalen, og heller at ingen NATO-land har sluttet seg til avtalen. Det ene som jeg sa, at vår avskrekking bygger også på atomvåpen. Vi ønsker en verden fri for atomvåpen, men vi tror ikke verden blir tryggere av at vi avskaffer våre atomvåpen, og så har Kina, Russland, Nordkorea sine atomvåpen. Det tror vi blir mer en utrygg verden. Så for oss forutsetning for atomnedrustning, det at det balansert. Og derfor vil vi ha atomvåpen så lenge det finnes atomvåpen I verden, da vil også NATO ha den type våpen. Den andre grunnen til at vi ikke har støttet avtalen, det at vi mener at andre virkemidler bedre for å nå målet for atomvåpen. Vi mener at ikke-spredningsavtalen et etablert virkemiddel, avtaleverk, der også atommakten har sluttet seg til, inkludert det som heter paragraf 6 der, som har som mål nedrustning, altså ytterligere nedrustning av atomvåpen. Det mange skuffelser, det mange ting man ikke har fått til. For eksempel det en stor skuffelse at Nordkorea har utviklet atomvåpen, men vi må også huske at vi har oppnådd en del over de senere årene I det etablerte avtaleverket. NATO har redusert sine atomvåpen I Europa med 90% siden den kalde krigens slutt. I 2010 inngikk Russland og USA en avtale, det som kalles New Start-avtalen, som innebar at man gikk ned til et tak på 1550 stridsoder på strategiske langtrekkende våpen. Det ned fra altså 10.000 under den kalde krigen. Og vi har opplevd at land som prøvde eller hadde atomvåpen, som Ukraina, som Sør-Afrika, som Kazakstan, har avskaffet de atomvåpenprogrammene de har hatt. Så vi har, det ikke sikkert vi har null gjennom de anstrengelsene og de systemene vi har etablert, men vi skal gjerne få til mer, men da tror vi at det må være verifiserbart, kontrollerbart, det må være balansert, og det må være en annen form for samtidighet. Og det mener vi ikke den forbudsavtalen sikrer.
Tack så mycket. Alltså då tror jag att den här utredningen har stenograferat ner alltihopa som du sagt nu. Men då kommer han ändå att säga så här. Men vad innebär I så fall här för det svenska samarbetet med NATO? Hur om det så att Sverige skriver på den här konventionen?
Alltså det jag sagt om det att fördi NATO en allianse som har både konventionella och kärnfysiska vapen så kan vi inte utluka att det får konsekvenser. Och länge det vill inte jag gå idag.
Du får tänka på det tills han knackar på.
Nej, jag har bara sagt att jag tror det håller oss vidare nu.
Vi har två frågor för publiken. Jag ska släppa in oss snabbt. Du får vara väldigt, väldigt kort.
Ja, Zeblon Klander. Moderata ungdomsförbundet och tidigare vice president i Youth Atlantic Treaty Association. Så NATO är nära mitt hjärta. Du pratade ju tidigare om de institutioner som byggdes upp efter andra världskriget, och jag tänkte på att en liknande arkitektur byggdes upp i Europa efter kalla kriget. Men vi har sett nu på senare år att den har raserats till viss del. CFE till exempel, och just nu mycket med INF-fördraget. Hur ser NATO på det? Borde man försöka bygga upp en ny arkitektur eller försöka laga det som är lite trasigt just nu? Tack.
Så vi är inte tillgängliga att bygga upp en ny arkitektur i den förstånd att vi menar att vi har avtalverk. Och vi har några grundläggande dokumenter som för exempel Helsinki-erklaringen. Problemet är inte arkitekturen, men det är att avtalverket inte respekteras. Så vi är ju upptatt av att det avtalverket vi har blir respekterat och på någon områder förstärkt. Det gäller avtal om konventionell nedrustning, CFE. Det gäller inte minst avtalen om mellandistansraketter, INF-avtalen, som har varit en helt hjørnestein i alltså nedrustningsarbetet i Europa. Och jag tillhör en generation som demonstrerade väldigt mot atomraketter i Europa på 80-talet, och den avtalen avskaffat alla den typen av raketter. Den är nu truet. Och det tredje är något som heter Vienna-dokument, som är en avtal om öppenhet och information om militära övningar som Ryssland reellt sett inte efterlever. Så vi är för att styrka, håndheve, genomföra den arkitekturen vi har, och problemet är inte arkitekturen, problemet är att det inte blir respekterat.
Tack, Mikael Oskarsson, väldigt kort.
Ja, Mikael Oskarsson sitter för Kristdemokraterna i försvarsutskottet, och det är ju så att flera olika länder har uppvaktat Sverige att vi inte är NATO-länder och att inte vi bör skriva under det här avtalet. Om du bara repeterar, vad är de viktigaste skälen som du ser varför inte Sverige bör skriva under? Och finns något konkret ändå exempel på vad det skulle kunna få för konsekvenser om Sverige ändå skriver under, exempelvis med samövningar med NATO? Tack.
Igen så är jag upptatt av att se vad som gäller för NATO. Det är en svensk beslutning om man underskriver den avtalen eller inte. Men jag kan förklara varför NATO inte har stöttat avtalen och varför ingen NATO-land har underskrivit. Och det är, som jag sa, två grunder. Det ena är att vår avskräckning bygger också på kärnfysiska vapen. Och så länge andra land har kärnfysiska vapen, vill också vi ha kärnfysiska vapen. Hvis vi förbör våra, då vill inte världen bli tryggare, då vill världen efter våra bli mer farlig. Och det andra är att vi är extremt upptatt av, och vi har faktiskt uppnått ganska mycket när det gäller atomnedrustning, 90% reduktion i Europa, ett tak på 1550 langdistansraketter eller strategiska vapen. Det är betydliga reduktioner, men det har vi fått till genom att bruka de avtalverken vi har, och nyckeln där är hela tiden att det är kontrollerbart och gjensidig. Och det menar vi alltså den avtalen, förbudsavtalen, inte säkrar.
Tack så mycket. Vi kommer behöva runda av, och vi kommer diskutera det europeiska säkerhetssamarbetet här alldeles efteråt, så jag har en fråga till dig. Vi såg ju under följd av år att amerikanska intressen började orientera sig bort från Europa, och Europa förstod ju då att man kanske inte kunde lita på NATO helt fullt, utan att man måste bygga sin egen förmåga försvarspolitiskt och säkerhetspolitiskt. Nu har vi ett fördjupat europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete på gång. Vilken uppgift blir det för NATO i den här kontexten?
Ett styrket EU-samarbete om försvar är inte något alternativ till NATO. Det är något som kan utfylla och förstärka NATO, men inte ersätta NATO. Jag har önskat starkare europeiskt samarbete och EU-samarbete om försvar välkommen. Jag menar det kan bidra till ökade investeringar i försvar. Sverige investerar mer i försvar, det är väldigt bra. Andra NATO-land, andra EU-land bör också investera mer i försvar. Och det tror jag det är ett styrket europeiskt försvarssamarbete kan bidra till. Det kan bidra till bättre samordning av utveckling av kapacitet i Europa, och det kan bidra till att man också gör något med den europeiska försvarsindustrin som är väldigt fragmenterad. Allt är bra, allt önskar välkommen, och det stöttar NATO. Men det är extremt viktigt att vara klar över att EU kan inte ersätta NATO, och det handlar bland annat om störelse. Speciellt efter Brexit så vill 80% av NATOs försvarsutgifter vill komma från icke-EU-land. Så EU-NATO-land vil stå for 20% av NATO, ikke EU-land vil stå for 80%. Tre av fire av våre kampgrupper I Baltikum vil være ledet av ikke-EU-land, altså USA, Kanada og Storbritannia. Det største forsvarsutgiften selvfølgelig USA, det neste største Storbritannia. Og USA øker nå sitt militære nærvær I Europa, så det ingen måte vi kan tenke oss at det feil å si at USA vender ryggen til Europa. Realiteten at USA øker sitt militære nærvær, har mer soldater I Europa nå for første gang, etter at de har redusert etter mange år etter den kalde krigens slutt. Så ja til et sterkere europeisk samarbeid, som et bidrag til å styrke den europeiske pilaren I NATO, men nei til et alternativ, og det har også EU-landet gjort veldig klart at ikke deres hensikt å ha et alternativ til NATO.
Du säger tack så mycket Jens Stoltenberg och jag ska avslutningsvis glädja dig med att säga att vad jag förstår så spelar man in en säsong 3 av vår tid är nu. Tack. Och då mina vänner ska vi raskt skynda över till hur det ser ut med den europeiska säkerheten och det fördjupade samarbete som pågår där. Och jag berörde ju detta nu I min sista fråga med generalsekreteraren från NATO som ju påpekar att då detta samarbete kompletterar och NATO kommer fortfarande spela en stor roll. Och vi har med oss här Christian Leffler som är vice generalsekreterare för European External Action Service. Varsågod Christian, ordet är ditt.
Tack så mycket, Ers Majestät, statsministern, utrikesministern, försvarsministern. Låt mig börja med att tacka Folk- och försvars ordförande och generalsekreterare för inbjudan. Det är en stor glädje att vara här. Liksom för Jens Stoltenberg är det första gången för mig, så det är särskilt roligt. Låt mig börja med att kontrastera EUs första säkerhetsstrategi 2003 med den globala strategin som EU antog för 1,5 år sedan. När man gör det så ser man väldigt tydligt den försämring I säkerhetsläget som både statsministern och NATOs generalsekreterare talade om. 2003 I förordet till säkerhetsstrategin skrev den dåvarande höga representanten, tidigare NATO-generalsekreterare Javier Solana. Europa har aldrig tidigare varit så välmående, så säkert eller så fritt. Det kontrasterar starkt med den globala strategin från sommaren 2016 där EUs utrikesrepresentant Federica Mogherini målade upp en betydligt mörkare bild. Våldsamma konflikter vid EUs dörr, svaga och sönderfallande stater I närliggande regioner, hybrid- och cyberhot och radikaliserade europeer som återvänder från stridande I konfliktregioner. Situationen är mer komplex och behovet att värna om vår inre och yttre säkerhet kommer att fortsätta att växa. Dessa hot och utmaningar kräver större kapacitet än vad en enskild stat kan uppbåda. Vi är starkare tillsammans. Att arbeta tillsammans är inte längre ett politiskt alternativ utan en strategisk och ekonomisk nödvändighet. Därför har säkerhet och försvar blivit en av EUs främsta prioriteringar. Utgångspunkten för mycket av det arbete som pågår är den globala strategin som rådet fastslog hösten 2016. Det handlar ytterst om att erbjuda EU och dess medborgare bättre skydd. Inte genom ett mer samordnat territoriellt försvar. Som Jens Stoltenberg sa, det är NATOs uppgift för dess medlemsländer. Utan genom att mer effektivt bidra till stabilitet och säkerhet runt om unionen. I närområdet liksom I mer avlägsna regioner. Och genom att mer kraftfullt ta itu med säkerhetsutmaningarna I beröringspunkten mellan inre och yttre säkerhet. Det gör vi för närvarande framförallt på tre områden. Ökat försvarssamarbete, alltså samarbete mellan försvarsmakterna, för bättre utnyttjande av den samlade kapacitet som finns I medlemsstaterna. För det andra, ökat försvarsindustriellt samarbete för att få större genomslag av de resurser som vi lägger på försvar och säkerhet. Och för det tredje, förstärkt partnerskap med andra länder och organisationer. Den snabba utvecklingen av samarbetet mellan EU och NATO är det främsta exemplet tillsammans med det allt tätare samarbetet och utbytet med FNs fredsbevarande insatser. På bara lite mer än ett år har vi tagit ett antal viktiga steg för att uppnå den nya ambitionsnivån. Låt mig lyfta fram några av dem. Den 11 december förra året antog ministerrådet i Bryssel beslutet om att inrätta det så kallade permanenta strukturerade samarbetet på försvarsområdet. De 25 EU-länder som deltar, däribland Sverige, har gjort bindande åtaganden om närmare samarbete i specifika frågor, om samordningen och utvecklingen av deras respektive försvarskapacitet och om utplacering av militära styrkor. Det är ett avgörande steg i riktning mot en mera sammansvetsad union på försvarsområdet. De politiska besluten i rådet ligger naturligtvis kvar i de deltagande staternas händer. Men samarbetet inom denna nya ram bygger på aktiv solidaritet, ansvarsskyldighet och i viss mån grupptryck. Detta skapar en ny dynamik för försvarsarbetet inom EUs ram. Det förmedlar också ett kraftfullt budskap till våra medborgare och resten av världen att Europa i en tid av utmaningar och turbulens runt om i världen står samlat i föresatsen att göra EU starkare och säkrare. Det är ett EU som skyddar och som utarbetar planer för säkerhet som en pålitlig global aktör. Vi är naturligtvis alla medvetna om att medlemsstaterna har en enda uppsättning styrkor som de kan använda inom olika ramar, såsom EU, NATO och FN. Europeiska ansträngningar för att stärka den militära kapaciteten kommer således även att gynna FN och NATO. Faktum är att Europa under många år har präglats av stora militära brister. Och Europas försvarssektor har varit och är alltför fragmenterad. Det drabbar både NATO och EU och minskar våra gemensamma möjligheter att bidra till global säkerhet. Det uppskattas att vi skulle kunna minska materialprogramkostnaderna med upp till 30% genom att öppna upp och samordna upphandlingsförfaranden. Behöver vi verkligen 17 olika stridsvagnstyper mellan EUs medlemsländer? Eller 29 olika klasser av fregatter för 22 kuststater? Europa spenderar inte bara mindre på försvar än USA utan också mindre effektivt och får därför mindre avkastning på våra investeringar. Det har varken Europa eller våra skattebetalare råd med i dagens läge. Därför har kommissionen tagit initiativ till ökat försvarsindustriellt samarbete med stöd till forskning och utveckling, främjande av samverkansprojekt och ökad öppenhet i materialupphandling. Förslaget om upprättande av en europeisk försvarsfond ligger för närvarande i ministerrådet och vi hoppas att ett beslut ska kunna nås före sommaren så att fonden kan komma igång redan under innevarande år. Här finns också stora möjligheter för Sverige som ett litet land med en relativt sett stor och konkurrenskraftig försvarssektor. Samarbete över gränserna, samlade resurser och ökad öppenhet kan stärka effektiviteten och minska kostnaderna. Det finns ingen motsättning mellan sånt försvarssamarbete och nationell suveränitet. Det pågår redan på många håll, men oftast inom snävare och osäkrare ramar. Ett ytterligare element är det bredare försvarspaketet tillsammans med det permanenta strukturerade samarbetet och försvarsfonden är den samordnade årliga försvarsöversikten under ledning av Europeiska försvarsbyrån. Avsikten är att denna efterhand ska hjälpa oss att identifiera luckorna i den samlade försvarsförmågan och därmed också möjligheterna till ökat samarbete för att åtgärda dessa. Vi arbetar också hårt för att förstärka den civila sidan av vår gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Här handlar det om att vidareutveckla vår förmåga att som en del av en integrerad strategi använda både civila och militära instrument. De 10 icke-exekutiva fältoperationer som för närvarande aktivt bidrar till att hantera viktiga säkerhetsutmaningar som våra partners står inför i olika delar av världen och som också påverkar vår egen säkerhet. Beslutet förra året att skapa en samlad permanent ledningsstruktur för alla dessa insatser kommer att öka deras effektivitet och skapa nya synergieffekter. Kopplingarna mellan intern och extern säkerhet har blivit allt tydligare. Och samordningen mellan den yttre och den inre dimensionen och deras respektive instrument behöver vidareutvecklas i linje med den strategiska prioriteringen att skydda EUs medborgare, institutioner och infrastruktur. Det gemensamma arbetet på EU-nivå har också tagit stora steg vad gäller vår inre säkerhet. Bland annat genom att stärka kontrollen över våra yttre gränser. Jag tänker på den nya kust- och gränsbevakningsmyndigheten. Genom att effektivisera bekämpningen av den organiserade brottsligheten, stoppa finansieringen av terrorism, förebygga radikalisering, förbättra cybersäkerheten, motverka hybridhot och bättre kontrollera vem som har tillgång till legala vapen och sprängämnesprekursorer. Det tredje området som jag nämnde inledningsvis är vårt samarbete med partnerländer och partnerorganisationer. Vi står inte ensamma inför utmaningarna på säkerhetsområdet, och det vill vi inte heller göra. Tvärtom har vi ett brett och aktivt nätverk av partnerskap. Här utgör samarbetet mellan EU och NATO en väsentlig pelare för att stärka Europas säkerhet. Utbytet mellan EU och NATO var länge blygsamt, men har nu blivit normen. En helt ny samarbetskultur har utvecklats och återspeglas i intensiteten, dynamiken och framförallt substansen i utbytet. EUs mobilisering av våra olika verktyg kan bidra till lösningar som NATO ensamt skulle ha svårt att åstadkomma. Genom att samarbeta kan vi öka vår gemensamma säkerhet. Det är grunden för den handlingsplan som lanserades i Warszawa 2016 och som uppdaterades vid ministermötet i december i fjol. Och nu inkluderar sådana nya områden som fri rörlighet inom Europa för militära resurser, terrorismbekämpning och området kvinnor, fred och säkerhet. EU har också ett mångårigt partnerskap med FN. EUs och FNs samarbete i fråga om krishantering och fredsbevarande växer sig starkare och tätare. EU delar bördorna med FN genom samarbete inom insatsområdet för våra säkerhetspolitiska uppdrag, våra freds- och säkerhetsbidragande aktioner och kan komplettera FNs missioner. Detta och nästa år blir ett betydelsefullt år här vid lag. Baserat på erfarenheterna hittills och i ljuset av FNs generalsekreterars reformplaner ska vi fastställa en ny uppsättning i gemensamma prioriteringar när det gäller fredsbevarande verksamhet och krishantering. Vi har också nyligen inlett en diskussion om fördjupning av trepartssamarbetet mellan EU, FN och den afrikanska unionen. Vårt samarbete med AU är ett bra exempel på ett annat slags partnerskap. Där arbetar vi sedan många år för att stärka Afrikas kapacitet att själv hantera sina kriser och konflikter. Det gör vi såväl genom rådgivning och utbildning som genom konkret stöd till afrikanska freds- och stabilitetsinsatser. EU:s så kallade African Peace Facility har hittills bidragit med mer än 1 miljard euro till sådana afrikanskt ledda aktioner. Slutligen tänkte jag komplettera min presentation med några ord om EUs integrerade krisstrategi. Som jag redan har nämnt har EU en unik tillgång till ett brett spektrum av olika instrument. För att vi ska kunna agera effektivt vid externa konflikter och kriser måste vi säkerställa samstämmighet mellan olika aktörer och instrument, och vi måste göra detta under alla faser i en given konflikt. Det viktiga i slutändan är att vara effektiv i fält. Här är vi tillbaka där jag började, i den globala strategin som antogs 2016. Den är global inte främst i geografisk bemärkelse utan i sin ansats att mobilisera alla EUs instrument och resurser i en sammanhållen integrerad konflikt- och krishantering. Jag har redan nämnt de inre och yttre säkerhetsdimensionerna, men det går längre än så. I strategins kärna finns tanken att vårt gemensamma välbefinnande bara kan säkras om vi kompletterar traditionell diplomati och säkerhetspolitik med nya insatser för att hantera migration, klimat, hälsa, utbildning och många andra områden. I viss mån gör vi redan detta, men vi kan bli mycket bättre på det. EUs och EU-ländernas omfattande biståndssamarbete kan med rätt fokus och inom ramen för FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling effektivt bidra till konfliktförebyggande genom att angripa strukturella brister och svagheter i mottagarländerna. Här har vi utvecklat ett helt nytt sätt att tänka och planera, sammanfattat i begreppet resiliens. Det är inriktat på att få fram en mycket djupare och komplettare analys av situationen i olika länder och regioner, samordna synen på konfliktförebyggande, arbeta med klimatanpassning och så vidare. Allt detta utifrån, och sen utifrån detta identifiera vad som krävs för att de ska kunna stå emot framtida chocker och påfrestningar utan katastrofala följder för deras förmåga att möta befolkningens förväntningar och behov. Men det här slår också åt andra hållet. Om vi vill att vår utvecklingspolitik ska vara verkningsfull och att vårt humanitära bistånd ska nå fram till de människor som bäst behöver det, är det av avgörande betydelse att våra partnerländer, att mottagarna, har professionella, pålitliga och välutbildade säkerhetsstyrkor. EUs bistånd inom ramen för kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling kommer därför att utgöra en väsentlig del av våra kollektiva ansträngningar för att säkerställa fred, stabilitet, människors säkerhet och hållbar utveckling. Med de snabba och omvälvande förändringar i vår omvärld så måste vi också stärka vår förmåga såväl att anpassa oss som att forma vår omgivning. Den kraftsamling vi ser för närvarande i utvecklingen av EUs försvars- och säkerhetspolitiska arbete är ett uttryck för en gemensam insikt och vilja att försäkra oss om att vi har förmågan att axla vårt ansvar och möta de förväntningar som både omvärlden och våra egna medborgare ställer på oss. Det handlar om att bättre utnyttja de betydande försvarsresurser som finns kollektivt i EU-staterna och att förbättra möjligheterna att utveckla dessa gemensamt. Men det handlar också om att öka synergin med andra politikområden och instrument och om att stärka vårt globala engagemang till stöd för FN och förankrat i de principer och värderingar som är grunden för EU och dess verksamhet. Tack så mycket.
Tack så mycket, Christian Leffler. Du påpekar ju här också den speciella roll som EU och det här EU-samarbetet har jämfört med NATO. Man får väl ändå säga att Stoltenberg var ju lite salt där, va, i sin kommentar på min fråga om NATOs roll och så. Den pekade på att med Brexit så försvinner en stor del av Storbritannien och en del andra. Och vi har också en del andra söndringstendenser inom Europa. Hur ser du på det?
Jag tror att realiteterna vad gäller resurser och försvarsbudgetar, de är vad de är. De är inte nya. De är inte oväntade. Det är just därför som det är så viktigt att vi gör en målmedveten kraftansträngning att effektivisera utnyttjandet av de resurser vi har. Det finns väldigt betydande resurser, men de är uppdelade och uppsplittrade och får därför inte den kollektiva effekt, det kollektiva genomslag som vi skulle vilja se att de får.
Du påpekar ju här inledningsvis, eller påpekar här i ditt tal, påpekar du att Europa spenderar bara en liten del jämfört med USA när det gäller anslag till försvaret. Men det är inte bara det som är problemet. Det stora problemet kanske är att vi får ut så mycket mindre per satsad krona beroende på den här typen av ineffektiviteter där försvarsindustrin är väldigt fragmentariserad och där upphandlingarna inte samordnas. Men för att samordna upphandlingar och annat så gäller det att man har förtroende, litar på varandra och att man kan känna solidaritet. Hur spelar det här in med den här situationen som vi haft med migrationskrisen där faktiskt EU-länderna i stor utsträckning har lämnat Italien och Grekland i sticket?
Jag tror inte att vi har lämnat Italien och Grekland i sticket.
Det tror jag Grekland och Italien tycker.
Nej, jag tror inte det heller. Om du ser på de ansträngningar som har gjorts, om du ser på de oerhört betydande resurser som har överförts framförallt till Grekland men även till Italien. Om du ser på det mycket konkreta stöd som Grekland nu får genom kust- och gränsbevakningsmyndigheten. Om du ser på samordningen av vad vi gör i Nordafrika och i Afrika söder om Sahara. Samordningen där med medlemsländerna och framförallt med Italien för att se hur man ska kunna få en bättre hantering av den situationen. Antalet ankommande till Italien, irreguljärt ankommande, förra året var mindre än hälften av vad det var 2016, mindre än en tredjedel av vad det var 2015 och också lägre än vad det var 2014. Den här politiken ger resultat. Det tar tid, men den ger resultat.
Men det var ett slitningar internt, och det var det jag ville peka på. Slitningar internt när det gäller fördelningen av de människorna som har kommit hit och som har haft hjälpsökande. Men vi kan släppa den där. Men du nämnde vad som är intressant också. Vi vet ju att försvarsindustrin, du nämnde ju detta, är väldigt splittrad. Att vi skulle tjäna mer kanske på en konsolidering av den. Vi skulle tjäna mer på en samordnad upphandling. Och de här frågorna kommer vi att diskutera här i morgon kväll, eftermiddagen. Men vilken nationell realism finns det? Politisk realism finns det? Är det inte just detta som är kärnområden som varje nation försöker skydda?
Ja och nej. Nästan alla, jag skulle vilja säga alla länder som har en försvarsindustri av någon konsekvens har också försvarsindustriellt samarbete. Men som jag sa så byggs det ofta upp lite ad hoc-mässigt, bilaterala avtal, rätt så snävt avgränsat. Och sen framför allt när det gäller anskaffning av försvarsmateriel så är ju det för närvarande marknader som är undantagna från EUs gemensamma marknadsregler. Där finns mycket stora vinster att göra om man kan öppna upp, om man kan erbjuda konkurrens på lika villkor för alla leverantörer. Och där borde ju Sverige, som jag sa, med en icke-obetydlig försvarsindustri och en konkurrenskraftig försvarsindustri, ha ett intresse av att kunna delta på mera likartade villkor i den typen av upphandling i andra länder.
Vi kommer att fortsätta diskutera de här frågorna både direkt efter pausen och också under tisdagen. Så jag säger tack så hemskt mycket till dig, Christian Leffle, för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och nu får ni en kort bensträckare och så återsamlas vi här klockan 14.45, för då ska vi diskutera vidare vad det här betyder med EU, NATO och vår gemensamma säkerhet. Så 14.45, välkomna tillbaka då.